Kul att se er här och att det är så trångt här inne. Jag får nästan leta efter platser, fast det här framme är ju gott om plats. Så att här kan någon få lägga sig om man behöver. Det går bra faktiskt. Hörrni, vi ska läsa den texten från Apostlagärningarna kapitel 21. Försöka landa i en liten reseskildring tillsammans. För det känns som det när man läser i Apostlagärningarna vissa stunder. Som att det är en enda lång reseskildring. Åtminstone när man kommer till de här sista kapitlerna i Apostlagärningarna. Men nu läser vi 16 versar i kapitel 21 tillsammans. Jag läser dem för er, tyvärr har de inte på text. Så ni får lyssna, du som inte har Bibel med dig, hänga med och försöka se det här framför dig. När vi hade skilts från dem och lagt ut seglade vi raka vägen till Kos. Nästa dag till Rodos och därifrån till Patara. Där fann vi ett skepp som skulle till Fenikien och vi seglade vidare med det. Vi siktade Cypern, passerade söder om ön med kurs på Syrien och kom till Tyros där lasten skulle lossas. Vi sökte upp lärjungarna och stannade hos dem en vecka. På andens ingivelse varnade de Paulus för att fara vidare till Jerusalem. Men när dagarna i Tyros var till ända bröt vi upp för att fortsätta resan. Alla, också kvinnor och barn, följde oss ut ur staden. Vi knäböjde på stranden och bad och sen tog vi farväl av varandra. Vi steg ombord medan de andra gick hem till sitt igen. Från Tyros kom vi till Ptolemais där vår sjöresa slutade. Vi hälsade på bröderna och stannade hos dem en dag. Varefter vi fortsatte till Caesarea. Där gick vi hem till förkunnaren Filippos som var en av de sju och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som kunde profetera. Vi hade varit där i flera dagar då en profet vid namn Agabos kom ner från Judén och sökte upp oss. Han tog Paulus bälte och band sina händer och fötter och sa: så säger den helige anden. Den som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. När vi hörde det, hans ord, vädjade både vi och folket där till Paulus att inte gå upp till Jerusalem. Då svarade han: varför gör ni så? Gråter och slår ner modet på mig? Jag är beredd att inte bara låta mig fängslas utan också lida döden i Jerusalem för Herren Jesus skull. När han inte lät övertala sig lugnade vi oss och sa: må Herrens vilja ske. Efter dagarna där gjorde vi oss i ordning och fortsatte upp till Jerusalem. En del av lärjungarna i Caesarea följde med för att visa oss till Mnason, en cypriot som länge hade varit lärjunge. Hos honom skulle vi få bo. Amen. Herre, upplys nu våra hjärtan med vad du vill ha sagt genom den här texten just idag. Amen. Det här är ju mycket av en reseskildring och jag vet inte vad du tycker om reseprogram och liknande, men jag kan väl ibland tycka att det blir lite tradigt, men det beror helt på vad det är och hur man skildrar liksom den här resan. Man måste ju ändå säga att här har Lukas lyckats att göra reseskildringen ännu mer spännande än vad den skulle kunna låta om man bara räknar upp plats efter plats man åker till. För här händer ju saker efter resans gång. Och det första jag skulle vilja lyfta upp, det är det här. Målet var klart, men vägen öppnade sig efter vägen. Det var väl fint sagt. Målet var klart, men vägen öppnade sig allt eftersom, efter vägen. Vad menar vi med det? Ja, vi kommer till det. De visste alltså att de skulle till Jerusalem. Det här hade Paulus redan siktet inställt klart på det. I tidigare kapitel kan vi läsa om det. Han var alltså på resa, på väg hem till Jerusalem och han ville vara där innan pingst. Helgen. Och nu var ju bara frågan liksom hur resan skulle gå. På den här tiden fanns det inga resegarantier, utan det hände att skepp gick i kval. Det hände att allting gick i stöpet och man blev kvar på en plats mycket längre än vad beräknat var. Så det visste inte Paulus. Men det han visste var vart han skulle. Och det verkar i texten som, tycker jag när jag läser den, som att en del saker ger sig liksom eftersom. När de har kommit till, efter vers 1 här står att de kom till något som heter Patara. Och sen står det, där fann vi ett skepp som skulle till Fenicien. Och så tog vi det. Alltså ungefär som, vi visste inte riktigt hur vi skulle ta oss vidare från Patara, men på något sätt kommer det att lösa sig. För Gud går med oss. Och så fann vi ett skepp där och så åkte vi. Och så kommer de till Tyr och så där så är de kvar en hel vecka. Men sen måste de ju bryta upp därifrån också för att nu har lasten lossats av och nu ska de vidare igen. Så att någonstans tycker jag mig finna att här handlar det om att Paulus och hans resesällskap är väldigt öppna för att Gud är den som är den store reseledaren. Han är den som har hela den här färden i sin hand och han vet när de ska komma fram till Jerusalem. Och han har också kontrollen över på vilket sätt de kommer dit. Och det verkar vara så för Paulus och för Lukas som har skrivit det här, som dessutom skriver i vi-form här. Alltså han är själv med på den här resan. Han verkar vara liksom trygg och lugn med att Gud har kontroll, även om vi inte vet exakt när vi kommer att anlända, även om vi vill vara där till pingst. Alltså livet tillsammans med Gud och med hans äventyr, det är någonting som vi får finna och se att han har kontrollen över och inte jag eller vi. Och det här har vi väldigt jobbigt med i vår tid, inte minst för vi vill ha den exakta resrutten med varenda stopp inprickat och vi vill att GPSen talar om exakt vilken minut som vi är framme. Men här var det inte så. Här handlar det om att vila i att Gud har kontrollen. Han visste målet och han visste vägen. Så Paulus och Lukas verkar navigera väldigt mycket på andens ledning. Andens kompass. Andens sätt att föra deras väg framåt. Och det här tror jag är en jätteutmaning för oss. Jag har sagt det förr, jag säger det igen nu. Att vi får sällan kartan av Gud. Det är ju så smidigt när man får en karta. För då kan man ju direkt titta överallt. Vart vill jag stanna efter vägen? Vart kommer vi att stanna nu? Vi kommer att stanna exakt där vi lägger in det i resrutten. Och så tar vi paus där. Och så tar vi paus där. Och så tar vi paus där. Och om vi håller den här tidsskalan här. Tidslinjen. Så är vi framme exakt på den här minuten. Alltså en GPS är så finurlig som den räknar fram till och med om vi blir lite senare så, ja men ni vet, då lägger den på några minuter och så vidare. Den ser när vi är framme exakt. Vi behöver liksom inte ens längre någon tro när vi åker i bilen, eller hur? Vi behöver inte tro att vi kommer fram. Vi vet ju det, för GPSen säger ju det. Så vi kör, och vi kör, och vi kör. Och ibland tror jag att det är precis så vi gör i livet också, vi bara kör. Vi har någon form av förutbestämt resmål där vi exakt ser rutten och tycker att vi har det i våra händer. Och så kör vi. Åtminstone vill vi att det ska vara så. Jag tror att i Guds rike så är det mer av att vi får den här inre kompassen. Vi får alltså den helige ande som en vägvisare och vägledare som går med oss och visar oss nästa steg. Nästa anhalt möjligen. Och vi vet någonstans, för det får vi också av Gud, ett löfte om att vi en dag ska komma till målet. Det har vi också klart för oss. Men exakt hur resan kommer att gå, det vet vi inte. Och det ligger i Guds händer. Det här är för oss en övning i att tro och förtrösta på att Gud har kontrollen. I fredags var det väldigt mycket dimma på morgonen när vi skulle in till stan. Och jag hade med mig tjejerna i bilen och så säger Elin, nu lämnar jag ut henne här, men då säger hon, det är ju riktigt farligt att köra när det är så här mycket dimma, sa hon. Ett helt rätt konstaterande. Och det är det. Det är riktigt farligt att köra när det är tjock dimma. Därför att du ser inte så långt fram på vägen. Jag skulle inte ens se dem längst bak här därför att det är dimma. Men det som händer när man kör i dimma, det är ju att när man kör lite grann försiktigt med omdöme och med rätt hastighet så öppnar det sig liksom där framme. Och så sluter det sig bakom en. Har ni provat det? Eller det vet ni ju att det är så. Ja, ni vet det. Och ibland när man vill titta bakom, vad jag passerar nu just, då ser man bara vitt. Det är bara dimma. Man skulle titta på skylten, ni vet, man passerade. Vad stod det på den? Som man liksom såg baksidan av. Ja, det går inte. Det är bara vitt. Man ser ingenting. Jag tror att den här världen är full av dimma på många sätt i ditt och mitt liv. Alltså det är många saker som skapar någon form av dimridåer i ditt och mitt liv. Och det gör det riktigt jobbigt för oss att gå igenom det här livet. Saken är den att Gud säger åt oss att han går med oss genom dimman. Om det är någon som vet vad GPSen säger, så vet Herren det. Och han vet exakt när du och jag kommer att komma fram. Och han vet också vägen. Och han kommer att kunna pricka av och säga, här kan ni ta paus, även om du inte ser någonting. Så den dimma du och jag möter ska vi se inte bara som ett hot, utan se det som ett sätt för Gud att tala om för oss att han går med oss genom den här världen. Så du som känner att det är riktigt tjock dimma i ditt liv just nu, glöm inte bort att han har kollen, han vet. Är det någon som kan blåsa undan dimman, så kan han. Han kan blåsa undan den fortare än du anar. Alltså Paulus och resegänget här, de litar någonstans på Gud, du får ha kontrollen. Du vet, vi ser inte hela vägen, men vi ser målet, vi vet målet. Och ibland tänker jag så här, vet vi målet för våra liv? Vet vi målet för vår församling, för kyrkan? Och ibland känns svaret väldigt dimmigt. Eller hur? När vi funderar över det. Varför är vi kyrka? Varför är vi församling? Känns ju väldigt dimmigt när liksom det håller på med tak och bygger arbetsplatser här och var, och det är liksom ingenting som fungerar med våra fastigheter. Det känns lite dimmigt. Eller hur? Jag tycker det i alla fall. Ingen som håller med mig, men jag tycker det. Det känns dimmigt. Men jag någonstans är jag övertygad om att Gud har en tanke med vår församling och med vår stad och med ditt och mitt liv och vår uppgift som kyrka och församling. Och han vill att vi också ska se det och förstå att han har en tanke och en plan. Det är inte bara dimma i Guds rike. Det blir det ibland. Och ibland ser vi inte. Men han skapar mer av det än vad vi ser ibland. När jag läser om församlingen i Apostlagärningarna, så kommer ju såna här ställen, guldställen, som säger någonting om vad församlingen är. Och bland annat står det så här i Apostlagärningarna 9, vers 31. Och det här är ju efter en tid av, vad ska man säga, omvälvningar och förföljelse i den första kristna kyrkans tid. Och så står det då plötsligt i kapitel 9, vers 31. Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Och så kommer det. Den byggdes upp och levde i Guds fruktan, och den växte genom den helige andes tröst och stöd. Så är det att vara församling. Vem är det som bygger sin församling? Vem är det som tar församlingen genom dimman? Jo, han som låter den växa genom den helige andes tröst och stöd. Han som finns där och går med sina barn, med sin församling. Han ser till att den byggs upp, som det stod i texten där, i den versen. Att den lever i Guds fruktan och att den växer genom den helige andes tröst och stöd. Och nu tror inte jag att växt handlar bara om att vi ska ha det bra och mysigt. För det har vi ju när vi träffas. Väldigt mysigt och trevligt och bra. Jag tror också att det handlar om att församlingen ska växa som den gjorde den första kristna tiden. I numerär räknat. I antal människor räknat. I de som har förstått vem Jesus är. Så ska också församlingen växa. Hur gör vi det? Vad har vi för plan här? Är vi nöjda, vi kristna idag i Sverige, med att församlingen är ganska välmående och mår gott trots dimma? Eller vart är vi någonstans? Och ibland så tänker jag, Gud, du måste väcka mitt hjärta. Du måste väcka mig, mitt sinne, så att jag vill mer än det jag ser. För om det är dimma så ser man inte långt. Och om det är allt jag ser, då är det illa. Gud ser längre. Gud ser mer. Och jag och du kan få be om att få se det han ser. Det är det som är att leva av tro. Och det handlar inte om att vi målar upp någonting som inte finns och som aldrig kommer att finnas och som är helt omöjligt från Guds håll sett, utan för han är allting möjligt. Så när vi ser det han ser, då ser vi mer än det vi ser. Är ni med mig nu? Eller ser ni ingenting för solen lyser in? Ja, precis. Ja, bra. Tack Bertil. Jag tror att tron är sån. Gud är sån. Han vill att vi ska växa. Han vill att vi ska gå vidare. Han vill mer än att vi lever och famlar i dimma. Han väljer att ge oss det bit för bit och steg för steg. Och det gjorde han för Paulus och hans resegäng. Eller hans sällskap. Så låt oss gå och låt oss be, även om vi ser att det är dimmigt. Och låt oss tro att det finns mer att få och att växa i. Och det här vet jag att det går inte att peppa fram. Så du som känner dig misströstande eller tycker att det bara är tungt, det är bara dimma. Där får Herren komma och blåsa bort dimman så att vi ser längre, tror jag. Det är vad Gud kan göra. Vi kan hålla fast vid hans löften att han går med och att han vet. Sen får han blåsa på dimman. Sen får han göra så att blicken klarnar. Sen får han visa vägen till växt, till att vi blir fler, till att du och jag drabbas i vårt innersta över nöd för våra vänner, våra grannar, våra arbetskompisar. Det kan vi inte peppa oss själva till. Men vi kan ju ställa oss inför fakta. Inför Guds fakta. Att Bibeln berättar om att församlingen är en plats där det ska växa och frodas och leva. Och där människor ska få uppleva och veta vem Jesus Kristus är. Det kan vi ställa oss inför. Och så kan vi be: Jesus, ge oss den blicken. Ge oss den nöden. Låt oss få se ytterligare ett snäpp. Ett steg till. Så att jag ber av mitt hjärta att mina vänner får upptäcka det som jag faktiskt har fått smaka. Det kan vi göra. Vi kan ställa oss liksom inför det. Säga: Herre, ge mig nöden då. Ge mig nöden om jag saknar den. Så att jag vill se mera och vill växa. Det andra jag vill lyfta upp här, det är att överallt dit Petrus och Lukas och gänget kom, så inser de att det här är inte bara liksom en anhalt på resan. Det är bäst att dra vidare nu. Nu borde vi åka. Utan de ser varje anhalt, varje plats de kommer till, som en möjlighet för Gud att visa vem han är. Varenda plats de kommer till blir inte bara en mötesplats, utan en böneplats. Så när de har varit i Tyros en vecka och ska ta sig därifrån, så går de alla ner på stranden och böjer knä och ber och överlämnar sig i Guds barmhärtiga händer. Därför att Gud är sån. Därför att han finns med i varje läge i ditt och mitt liv. Inte bara ibland när vi bestämmer det. Inte bara när jag har bestämt att nu tar jag en paus och nu frågar jag Gud. Nej, utan Gud är med hela vägen. Och det här är så tydligt i apostlagärningarna. Att Herren är med överallt där de går fram. Så de stannar en vecka i Tyros. De söker upp lärjungarna i Ptolemai, så är det en dag bara. Och sen kommer de till Caesarea, till Filippos, som har fyra ogifta döttrar som kan profetera. Och där stannar de i flera dagar hos dem. Så Gud visar för dem att det finns bröder, systrar, det finns människor här som jag har tänkt att du och ni ska få möta, uppmuntra, be tillsammans med och hjälpa vidare. Inte bara, jag ska ta er till Jerusalem och det är illa kvickt. Du och jag, vi ska till himlen och det är illa kvickt. Nej, det finns en anledning att du är kvar här. Det finns en anledning att jag är kvar här, att vi bor här, att vi lever här, att du och jag färdas genom våra liv här i den här bygden och i den här staden. Och den anledningen heter Jesus Kristus. Att du och jag finns här beror ju på att Gud har satt oss här. Och det är meningen att vi ska frottera oss med våra vänner. Att vi ska frottera oss med varandra. Att vi ska umgås, att vi ska bygga relationer. Att vi ska se andra människor mer än att vi bara ser till vårt eget. Det är en mening med det. Och så var det för Paulus och Lukas på den här resan. Och det är till och med så tydligt att den helige ande är med hela vägen. Och jag kommer till det också alldeles strax. Han leder dem steg för steg. Han kommer med sina ingivelser och sina sätt att guida dem rätt. Som gör att de tar de steg de tar. Och så lyssnar de. De lyssnar efter vem Gud är och vad han vill göra. Och jag tror att varje möte som du och jag får med en människa, vare sig den är troende eller inte, spelar ingen roll. Så tror jag att varje möte är, det är en välsignad plats där Gud vill säga någonting och göra någonting. Vare sig det handlar om att du och jag pratar ett ögonblick, så handlar det om att vi kan förmedla någonting i de lägena. Jag vet inte hur mycket ni har följt med i resonemanget kring Niklas Piensoo när han hade någon undervisning på Nyhemsveckan och blev oerhört kritiserad sen i pressen av det. Därför att han hade sagt att vi ska ju välsigna överallt där vi går fram. Och det tolkade någon som att vi ska välsigna på alla möjliga sätt som vi människor lever och det vi gör. Men så är det ju inte. Men du och jag kan leva i ett välsignande sätt att vara gentemot våra medmänniskor. Jag kan leva så att varje mötesplats är en plats där Gud har möjlighet att visa vem han är. Och någonting av hans kärlek, omsorg, hans omtanke, hans värme, hans räddning och frälsning. Och börjar vi leva så, så är det klart att det händer någonting. Eller hur? Det är klart att det sker saker i mötet med människor. När vi lever som om det är det bästa som har hänt att jag mötte dig. Alltså att det finns någonting mer än bara att vi råkade stöta på varandra. Vi råkade inte. Det finns en Gud som har en god tanke med att vi finns här. Och en plan. Och en vilja. Och det är uppmuntrande i sig att tänka så. Tänk om vi kunde leva ett välsignande liv med varandra. Där varje mötesplats är en böneplats. Alexander Solzhenitsyn, om man nu säger hans namn så, det vet jag inte. Kanske någon som kan ryska bättre än jag här. Men han har skrivit en bok som heter En dag i Ivan Denisovich liv. Och den är Denisovich. Han sitter i fängelse, i sovjetiskt fängelse. Och han kämpar verkligen där i sitt fängelse. Och han har en tro på Gud. Och vid ett tillfälle så sitter Ivan och ber i sitt fängelse, i sin cell. Och han ber med slutna ögon. Och då är en fånge, som en annan medfånge alltså, som ser honom och säger: dina böner kommer knappast att ta dig snabbare ut ur det här fängelset, säger han lite sådär, ni vet, förlöjligande, lite nedtryckande. Då tittar Ivan upp från sin bön och så säger han: jag ber inte om att få slippa ut härifrån, jag ber om att få göra Guds vilja. Och då tänker jag, vilken skillnad på bön. Att be att jag ska slippa alla världens eländen och bekymmer och problem under den här strapatsrika färden. Eller att be att Guds vilja ska få ske både med mig och med dem jag möter. Det är två helt olika böner. Eller hur? Det är två helt olika sätt att se på livet. Herre, rädda mig från allt som är jobbigt och allt som är hemskt och allt som är tungt. Gör det lätt för mig. Hjälp mig, Herre. Nej, nu mötte jag någon som tyckte något annat än mig. Oj, vad jobbigt det blev. Rädda mig, Herre. Låt henne förstå att hon måste tänka som jag tänker. Ja, det blir väldigt jobbigt att leva så. Istället för att tänka: Herre, låt din vilja ske här och nu. Låt det som är det goda som du har tänkt och vill och som du kan göra få ske här och nu. Om det sen innebär att jag får sitta kvar ett tag och känna mig obekväm, så låt det bli så. Det är ingen lätt bön att be. Jag är fullt medveten om det. Är det någon som ber om att få slippa problem, så ber jag det. Men jag tror att det finns en poäng här. Guds rike är ju sånt att det är när Guds vilja sker. Och när vi ber att Guds vilja ska få ske, så är det inte alltid på mina villkor. Visst om Ivan Denisovic hade bett Herre, släpp ut mig ur fängelset, ögonen böj, så kan det ju hända att Gud i sin barmhärtighet just där och då hade gjort det. Jag tänker på när Paulus och Silas sitter i fängelset och sjunger. Och så rasar murarna och så är de fria. Det är häftigt. Tänk om det var så enkelt för varenda dömd fånge som är dömd orättvist. Vi bara säger åt dem, sjung lovsången, då rasar murarna sen ut. Men det är ju inte riktigt så. Utan någonstans är det så att när vi ber att Guds vilja ska ske, så är det inte alltid samklang med den plan jag har. Det är inte alltid jag omedelbart får lättnader i det som är bekymret. Direkt så försvinner liksom dimman. Och jag ser klart. Nej, ibland tätnar dimman efter man ber en sån bön. Blir ännu tätare, tjock dimma. Riktigt tjock, så jag kan inte gå en meter. Så jag måste stå still och vänta på att han får blåsa. Så blir det också ibland när vi ber. Men det häftiga är ju att han har kontrollen på det. Och när vi tror att Gud är den som vet och som kan, och vi litar på det, så kan vi vara trygga. Jag tänker på den blindfödde mannen som Jesus möter. Den här har jag tagit flera gånger som exempel, det vet jag. Men det är inte alla som kanske har hört det. Men jag tycker det är så fascinerande med den blindfödde mannen. För när Jesus möter honom och helar honom, så blir han helad. Han får sin syn tillbaka. Och han prisar och lovar Gud. Och alla runt omkring förvånas och tänker, men hur är detta möjligt? Och lärjungarna till och med har massor med frågor. Och de säger, Jesus, eller om det är judarna, nu kommer jag inte riktigt ihåg om det var de judiska ledarna eller om det var lärjungarna som frågar Jesus följande. Jesus, vem hade liksom gjort fel här nu? Alltså han var född blind. Det vet vi allihopa här i den här stan. Han var född blind. Vem gjorde fel? Var det han som hade syndat redan i moderlivet? Eller var det mamman som syndade när hon bar på honom? Alltså varför blev han blind? Vet du vad Jesus svarar på den frågan? Jag säger, ja, det beror på den genetiska koden. Och så var det arv och miljö. Och nej, Jesus svarar inte så. Jesus svarar egentligen inte alls på frågan från det hållet. Utan han svarar på frågan genom att säga följande. Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Jesus säger alltså, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat. Det är inte det här handlar om. Utan det handlar om att Guds gärningar ska få uppenbaras på honom. Att Gud ska få visa vem han är. Att Gud ska få äran att komma in med världens ljus där det är mörkt. Och att vi ska få göra hans gärningar som har sänt Jesus hit. Alltså tänker jag så här. Kan det vara så då att det betyder att när du och jag möter bekymmer och problem, så är det inte i första hand frågan om att du och jag ska slippa de problemen så fort som möjligt. Även om det är så vi ber många gånger. Utan det är först och främst frågan om hur kan Guds vilja få ske här? Vad är det som förhärligar Gud mest? Vad är det som ger honom kredit i den här situationen? Hur kan Guds vilja få ske? Och det jobbiga med det här är ju att vi tänker att då får jag ju ingenting. Ska Guds vilja ske? Men då glömmer du ju bort, och jag glömmer bort det, att Guds vilja är det bästa som kan ske för oss. Så om Guds vilja får ske i ett läge i våra liv där vi har det jobbigt och tufft, och hans vilja får ske i sin tid och på sitt sätt, så vet vi att det i slutändan blir det bästa för oss. Och det glömmer vi ju bort när vi står där och har det riktigt jobbigt. Och för några kapitel sen så var Paulus ute för ett skeppsbrott. Och det var riktigt tufft. Och det är klart att just där och då är det väl ingen som tackar för att man får vara med om ett skeppsbrott. Vad kul. Vad häftigt. Här är vi och det stormar och vi har inte ätit på 14 dagar. Och allting är bara jobbigt. Halleluja. Nej, det säger vi inte då. Utan då kämpar vi. Då ber vi. Då söker vi. Men Gud finns med också när skeppsbrotten sker och finns där för att bära. Låt oss inte glömma vem som bär oss genom det tuffa och det svåra. Och våga se att varje gång som det sker någonting, vi möter någon eller där vi finns, det är en möjlighet för Gud att visa vem han är. Det är en möjlighet för Gud att visa att han håller, han bär, han kan reda ut saker och ting som vi inte klarar av. Tänk om vi levde så. Det kanske vi gör. Jag ser att de flesta av er nickar att ni gör det. Det är bra. Och så ska vi leva. Tänka. Det handlar ju inte om att förneka hur det verkligen är, utan det handlar om att i det som verkligen händer med oss så ser vi och tror vi på någonting större och någonting mer. Det är vad vi gör. Vi hoppas på någonting mer. Och så till sist, andens roll är ju så tydlig här i detta kapitel. Alltså först kommer de till Tyros och där får de genom en andens ingivelse. Så får Paulus höra, du ska inte åka till Jerusalem för där väntar förföljelse för dig. Men Paulus verkar strunta i det. Han går och åker ju i alla fall vidare. Så kommer de till nästa plats när de kommer till Caesarea till slut och uppe på landbacken och möter de här profeterande döttrarna till Filippos. Så kommer också en annan profet som heter Agabos dit. Och så tar han bältet som Paulus har och så binder han sina händer och fötter och så säger han, den som äger detta bälte, det var ingen tvivel om vem som ägde det, utan den som äger detta bälte, han ska bli fängslad på det här sättet av judarna i Jerusalem. Upps. Men det är klart vi tänker då på en gång att nej, det får inte ske. Och det är precis vad Lukas och alla andra gör. Det står att vi vädjade allesammans till Paulus. Åk inte dit, för det innebär ditt fängslande och kanske din död. Och så gör Paulus något helt knäppt. Alltså minst när jag reagerar inte så när jag får liksom så här tydliga vinkar, utan då brukar man ju ofta liksom, ja det är sant, det här måste jag nog tänka över. Det är Paulus gör tvärtom. Vad håller ni på med? Ni slår ni modet på mig och gråter och sluta upp med det här. Jag är beredd att gå till Jerusalem. Jag är beredd att både lida och dö för Jesu namns skull. Och då blir man ju lite så här. Då tänker man, men hade han dödslängtan, karl? Eller vad var det för någonting? Jag tror så här. När anden kommer och talar i ett sammanhang. När han säger någonting till dig och mig. När den helige ande kommer med ett profetiskt budskap, ett tilltal, någonting som du och jag känner, ja, men det här är ju Guds ande som säger någonting. Så är det ju så att vi alla tolkar det på olika sätt, eller hur? Finns ingen av oss som lever utan glasögon, även om jag ser några som gör det just nu. Jag själv har inga glasögon på mig. Men alla har vi i tolkningssammanhang, har vi alltid glasögon på oss. Så när jag hör att Gud säger någonting i mitt inre, när jag uppfattar hans röst på något sätt och ger det till någon annan, så tolkas det alltid, mer eller mindre. Vilket gör att när Paulus får den här tolkningen av de här vännerna, nej Paulus, du kan inte, du får inte, du ska inte, så känner han bara, that's way out of space, det där är helt fel. Det är rätt det som ni har hört, det vill säga att anden säger att det här kommer att hända. Det profetiska budskapet i det han fick ta emot, det var rätt i sig. Men tolkningen var bedrövlig. För Paulus visste vad som väntade honom. Om vi läser i kapitlet innan så står det att Paulus sa så här. Jag vet bara att den helige ande försäkrar mig om att bojor och band och lidanden väntar mig dit jag kommer. Helige ande hade redan börjat förbereda Paulus. Så när han fick de här tilltalen, vad tror ni det var för tilltal då för honom? Jo, det var, Paulus, jag går med dig. Du ska veta att det här kommer att hända dig. Men jag är Gud och jag går med dig. Och de andra tolkar det helt tvärtom och tänker, det här är ju hemskt. Paulus kan ju få lida och dö. Han visste att han skulle lida för Jesu namns skull. Redan när han får sin kallelse, när Ananias ska gå till Paulus, lägga händerna på honom och be för honom. Den där första gången när Paulus verkligen får känna liksom, livet komma tillbaka efter den här enorma upplevelsen på Damaskusvägen. Ni vet vad jag pratar om nu. När han blir blind, han sitter i huset på Raka gatan i Damaskus och väntar på att någonting ska hända. Och han är förtvivlad. Då kommer Ananias. Och då har Herren sagt till Ananias så här. Han ska få veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Intressant. Vilken fantastisk kallelse. Hur många vill ha den? Ingen? Nej. Inte jag heller. Jag tar ner handen fort. Alltså vad är det som Paulus är med om här. Och vad är det han gör? Jo, han ser på det som anden har sagt genom dessa vänner och syskon. Och så ser han utifrån där han befinner sig just nu, där han är med Herren och det han vet om sin kallelse och sitt liv. Och så prövar han detta profetiska tilltal. För det står i Bibeln att vi ska pröva det. Och han prövar det och han finner att det är gott. Men det är inte som de tolkar det, utan det är det han redan har anat och vet genom den helige ande. Och så kan han säga, här står jag trygg. Hindra inte det som Gud har tänkt. Och till slut inser de att det här är inte lönt att övertala den här karln. Han är ju redan förlorad. Och så säger han, må Herrens vilja ske. Och jag tänker det är så viktigt för oss att vi inte... En del av oss har varit med om när Gud talar och är tydlig och andra av oss längtar efter att se mer av det. Och åter andra har blivit brända av när Gud har talat och sagt någonting genom någon annan till dig. Och du har känt det så jobbigt att bära det därför att den tolkning du fick av det var så tokig. Alltså någon sa någonting utifrån ett gott hjärta egentligen, utifrån en god intention. Men det de sa, det tog fel. Och det tog alldeles fel skruv. Och det där sitter kvar. Och då tror jag att Herren vill ta bort det och vända det och säga, det handlar inte om att min ande vill föra dig till någonting som du inte är beredd på eller du inte kan gå in i. Utan det handlar om att människor, vi ser saker och ting olika. Och hur det än är med det här, så väljer Gud att samverka med dig och mig. Han väljer att bruka oss mitt i vår ofullkomlighet. Och där vi ibland talar saker till varandra, gör saker till varandra som sårar mer än uppbygger. Men då är inte receptet att säga, nej tack Gud, vi vill inte ha med det här att göra. Helige ande får vänta lite grann. Nej, utan det jag säger, Herre, låt oss få höra rätt. Ge oss kärleken. Ge oss förståelsen för varandra. Ge oss möjligheten att tala och uppbygga varandra på ett sånt sätt att du förhärligas. Det är receptet. Och det är också receptet att gå till den som kanske gjorde dig illa eller sa någonting felaktigt och som den dessutom sa under täckmantel av att det kom från Herren själv. Gå till den och säg, det där var inte gott, det gjorde ont i mig. Så kanske den också har chansen att säga till dig, förlåt. För det är viktigt att göra upp sånt här. Annars går vi med låsningar hela livet. Och så kommer ett stunder och tillfälle när Herren talar till oss verkligen. Säger saker. Och vi har svårt att ta emot det. Det är för att vi redan har låst oss. Kan vara så. Kan vara så. Och där behöver vi Guds hjälp att se och förstå att vi är älskade mitt i alltihopa och det finns ingen människa som är fullkomlig och alla budskap som kommer både framifrån en talarstol och som någon säger till dig och som du själv får måste prövas. Men låt oss inte vara så rädda så att vi som stänger det ute utan istället säger Herre, visa oss vägen. Låt oss gå Herre. Vet du vad det står i ordspråksboken? Det står att där uppenbarelse, utan uppenbarelse går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Vilket fantastiskt ordspråk. Alltså utan uppenbarelse går folket vilse. Det vill säga, vad är uppenbarelse för någonting? Jag tänker att det är när Gud talar. När Gud kommer och säger någonting till oss som vi förstår. Vi upplever och vi kan gemensamt känna att det här är någonting från Gud. Då hjälper det oss att gå framåt. Inte gå vilse. Det skingrar dimman. Det gör att vi ser klart. Så visst behöver vi vänner både andens ingivelser och profetior. Amen för det. Vi behöver det profetiska bibelordet i första hand. Och det behöver alla andra budskap måste vägas mot Bibelns ord. Men vi, du och jag, vi är kallade in i närheten av Herren och vi får lyssna. Och vi får höra herdens röst. Och han talar till oss. Och vi får också ge hans ord vidare till varandra. Så låt oss växa i det här vänner och inte vara rädda. Men däremot be om urskiljning, om att göra det som är rätt. Om att se längre än bara det vi kanske först ser. Och det är också intressant att läsa Apostlagärningarna och se att anden ibland är så tydlig så han hindrar Paulus på resan. Kapitel 16, två versar, verserna 6 och 7, det står att anden hindrade dem att åka dit de hade tänkt. Det betyder att vi inte alltid tänker det som Herren tänker. Eller hur? Så ibland när vi har tänkt så har vi inte tänkt färdigt. Och det är ju samtidigt en tröst. Herren vet och han kan hindra och han kan visa vägen och han kan gå in och säga fel, dit ska du inte, du ska dit. Jaha. Om vi lyssnar så leder Herren oss vägen fram. Så låt oss bara sammanfatta och så ska vi be. Låt oss tänka så att även om vi ser målet, vi vet vart vi är på väg, hoppas jag. Och då tänker jag evighetsperspektivet. Att vi vet att en dag kommer vi fram till evigheten, till himlen eller vad vi nu ska kalla det för. Hoppet om härligheten, det vet vi. Men vi vet inte exakt vägen fram hela tiden, hur den går liksom. Och här handlar det om att lita på att Gud vet. När det är dimmigt för oss så vet han. Och låt oss tänka också att på de här vägen som vi går, där stoppen finns, där är varje tillfälle där Gud kan visa vem han är. Där han genom dig och mig använder oss. Brukar och samarbetar med oss. Använder oss låter ju lite tokigt när man säger det, tänkte jag på nu. Men samarbetar med oss. Så att det blir en möjlighet för människor att se Gud. Så ska vi ju tänka. Och låt oss alltid räkna med att anden går med oss som vår hjälpare, vår guide, vår instruktör. Han som vet och han som ser. Och som kan leda oss. Ge oss ord. Ge oss den liksom riktning vi ska gå i. Det vill jag säga någonting om idag. Amen. Tack Jesus för att du är med oss. Jag vill be Herre att du skulle hjälpa oss att vila i att när det är dimmigt och svårt att se och när det blir tjockare dimma efter att vi har bett så ska vi inte ge upp Herre utan lita på att du är där med oss. Du finns där för att visa att du har möjligheterna i din hand. Och du är också där för att leda oss med din helige ande. Att föra oss vägen fram. Valet med vanlig hand. Men du har dina resurser. Och de resurserna övergår allt det vi kan begära eller tänka. Tack att du är här. Den här gudstjänsten och att du talar till oss. Låt det som är gott i den här predikan Herre få landa i våra hjärtan, slå rot och bära frukt i Jesu namn. Amen.